One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Av Börsmagasinet, även känt som Börsmaget, Sveriges ledande investerings- och finanspodcast, om du kollar på Spotifys topplista i alla fall. Eller vad säger du, Jörn?
Stämmer bra. Vi har snabbt avancerat, tagit över och ja, får vi se vad framtiden kommer inbringa här, men på med lite vanliga case.
Yes, och jag tänker det är lite som en deep value-investering. Att trots att vi har så sjukt dåligt ljud enligt vissa lyssnare så tuggar vi ändå på med så många lyssnare. Så det skulle vara intressant att se hur det hade funkat när vi hade skaffat bättre micka. Men där har vi ju sagt att vi köper inga nya micka förrän oljan står i $100. Så det finns ju lite kvar att göra.
Ja, exakt. Vi har ju inte de kassaflödena som krävs, helt enkelt. Men om ni håller i och lyssnar vidare på podden så kanske det kommer nya micka här inom inte en alltför långdragen framtid, eller vad tror du?
Nej, men jag tror det. Och medan vi ändå är inne på temat med haters så verkar vi ha varit utsatta för någon koordinerad attack om miljöpartister som har röstat ner vårt snittbetyg på Spotify. Så om ni uppskattar det vi gör så får ni gärna gå in och sätta en femma där, för det är någon form av koordinerad attack från Miljöpartiet eller någon liknande särintressen som försöker hålla oss tillbaka och stoppa framgångståget. Så all support uppskattas, även på Apple Podcast Players etc.
Stämmer fint. Du, med tanke på det där, har du någon uppdatering med Kurdistan eller? Någon olja?
Ja, men vad, när snackade vi om det här senast? Var det inte förra avsnittet, men avsnittet innan dess. Och då hade vi stora förhoppningar på mötet som skulle ske i Bagdad, som jag glömde förra veckan, där Erdogan var på besök för första gången på, vad var det, 13 år eller sånt. Och det kommunicerades ju högt och brett om att ett antal bilaterala avtal skulle skrivas på i samband med dess. Och det var en del avtal som skrevs på, men tyvärr inga som var kopplade till pipelinen. Och vi har väl egentligen, ja, det blev inte exakt den triggern som vi hade hoppats på. Men det senaste nyhetsflödet jag har sett ner från sandlådan är väl att Kurdistans president var på plats i Bagdad över helgen. Och diskuterade budgetreformer och oljeexport. Så det verkar röra på sig där nere. Det är allt man läser liksom från geopolitiska experter och aktieanalytiker tyder väl på att det finns extremt alignade intressen mellan kurderna, irakerna och turkarna om att få igång det här. Så det känns väl mer som en tidsfråga snarare än, det känns inte lika binärt längre, utan det är väl mer en fråga om när man kör igång det här. Och man diskuterade väl även under helgen bättre förutsättningar för de lokala producenterna i Kurdistan, där man skulle få mindre kostnader för att plocka upp olja ur marken jämfört med vad i dagsläget, vilket borde gynna de bolagen även utan export. Och bolagen som vi har gått igenom tuggar ju på bra även utan att ha direkt access till exportmarknaden. Så det går lite sakta än väntat, men saker och ting verkar röra sig i rätt riktning, även om det är lite av en black box i dagsläget.
Mm. Nej, men nu kommer ju Q1:orna här snart. Eller ja, stämmer. Q4:orna då, när de kom ut så visade det ju på att alla producenterna var väl egentligen tillbaks på en rätt hög produktionsnivå. Så det borde finnas kassaflöden i alla fall som kommer. Alla bolagen är lönsamma i dagsläget trots en stängd pipeline. Men det är klart att det är irriterande med alla som... Det finns ju ett gäng med personer som tjänar pengar på den här situationen som inte är de internationella oljebolagen. Det är väl då främst de som smugglar oljan in i andra länder. Och därutöver så har du raffinaderier också i lokala områdena runt omkring. De kan ju köpa råolja till ett lågt pris och raffinaderera och därefter skeppa ut det och ta en högre marginal. Och ja, jag antar att det finns diverse myter som florerar systemet också. Det är väl inte en högoddsare om man skulle säga så. Så vi får se när Q1 kommer. Jag tror väl Chamaran har väl 10 dagars kort rapport.
Det är spännande att följa. Och korruptionen kräver man faktiskt kan gynna pipeline-öppningen. Då vi har förstått det som att Erdogans förlängda familj har stora ägarintressen i diverse bolag som skulle gynnas av en öppnad pipeline. Så vi får hoppas att den girigaste av dem är Erdogan och att han vinner i slutändan. Men det är fortsatt en position som vi håller och vi väntar oss triggers under Q2. Mm.
Nej, men det är, Turkiet har ju stora ägarandelar i många av fälten nere i Kurdistan. Så det är ju klart, det finns ett ekonomiskt incitament därifrån också. Inte bara att ha pipelinen öppnad, utan det är faktiskt ägarna där nere också som vill att grejerna ska starta igång. Så vi får se. Vi ligger kvar och vi kan väl flagga att jag har egentligen sålt flesta mina DNO och det ligger nu mer i Chamaran och mer i GKP istället. Det är den justeringen som jag har gjort själv.
Och jag har ryggat en som man har ju tagit... Sålt av det stabila och köpt det med lite mer tork på uppsidan. För man vill att det ska svänga när saker och ting händer.
Ja, man är ju bra på att plåga sig själv. Så det är en bra strategi.
Lite så. Vad ska vi ta näst? Lite på temat Turkiet kanske. Snabbt om Betsson som släppte en rapport här i fredags. Kom in med en EBIT som var 28% över konsensus. Och positivt call där Pontus, vad jag i alla fall läste som att han för första gången kanske inte sa direkt nej till återköp utan att man även kan tänka sig att liksom komplettera utdelningen med återköp. Och det känns väl som i en aktie som Betsson där andelen institutionella tagare troligen är begränsat så kan det väl vara något som kan få fart på den aktien. Man har ju levererat bra de senaste kvartalen egentligen genomgående, eller Så länge Pontus har varit vd för Betsson har ju varit ett bolag som operationellt har levererat bra. Men så har man väl överhänget av det faktum att en majoritet av EBIT genereras i Turkiet. Och det är ju någonting som kanske inte kan försvinna overnight, men det finns ju en extremt stor risk kopplad till de kassaflödena jämfört med om det skulle vara kassaflöden i mer reglerade marknader. Men Betsson har gjort det bra de senaste åren och tagit de kassaflödena och investerat dem i andra marknader där man växer. Man kom in relativt bra i Europa med. Däremot så hade man kvartal över kvartal krympning i Latinamerika som tidigare gått starkt. Så generellt bra, men det finns väl en del saker som går mindre bra i verksamheten.
Mm. Nej, men det är väl intressant att de tittar på... Man tittar på återköp då. Istället för de gjorde ju förvärvet här senast i Benelux-länderna. Och det finns väl... Handlas man till så här lågsiffriga multiplar så då finns det ju en bra utveckling på att köpa och återköp. Du köper ju billigare kassaflöden och sen är väl problemet att man inte vill äga en större del av Turkiet då. Att det är väl därför man inte har valt att göra återköpen kanske historiskt och valt att dela ut pengarna istället. Så får bara aktieägare göra som man vill. Nu har man ju lagt pengar på förvärv som inte har varit i billigaste laget direkt. Men det förändrar ju mixen lite grann. Men nu växer ju Turkiet så fort. Så det växer ju om ändå. Det spelar ingen roll om man gör förvärv. Det blir bara lite hack i kurvan. Och sen så växer ju Turkiet igen som en del av helheten. Så det är väl en risk som är kopplad med det här. Men de har ju hållit på här nere i Turkiet väldigt länge. Det är ju ingenting som är nytt direkt. Och jag menar när... Entain fick sina problem i Turkiet så var det väl den brittiska skattemyndigheten snarare än turkiska regeringen som var där och härjade, och den risken borde ju inte Betsson besitta, utan i så fall var det ju vad ja, ett annat land. Man, inte, man har inget huvudkontor i Storbritannien. Så, så det är, jag tror inte att det finns så mycket att läsa mellan det där då, att man Entain fick en bot eller fick betala ett antal hundra miljoner pund var det till och med. Så,
nej, samma. Det räcker med Turkiet-exponeringen via The Curd Place.
Så vi, det är ett annat bolag också som vi har följt och liksom indirekt genom att vi har följt med på food delivery-sektorn. Och det är det turkiska bolaget Getir. Så de som inte känner till Getir, så är det ett bolag som startar i Turkiet. Och de gör matleveranser då inom 15 minuter. Så om du placerar en order på din app för att du vill ha mat, så kommer de hem. Eller när en person packar och kör hem det till dig. Och de siktar alltid på att ha det inom 15 minuter då. Så bolaget har liksom alltid sagt att man har varit lönsamt i Turkiet, som är den absolut största marknaden. Och under corona eller under pandemin så blev det att det blev ett väldigt stort intresse för den här sortens produkter. Och jag vet inte om det följde det någonting, men Getir, Gorillas, Flink, det var flera bolag då, och även GoPuff i USA som pumpade sin enorma VC eller venture capital pengar i den här sektorn.
Ja, det var ju då man kunde göra kycklingarbitage. Jag hade en kompis som åt gratis kycklingar ett år, men jag kan inte gå ut med hans namn offentligt.
Nej, men exakt, jag fick ju rabattkuponger. Jag kommer ihåg första gången jag beställde, så var det att okay, men du beställer för 20 pund, så du, minimum ordern du måste göra är 20 pund, och du fick en rabatt på 20 pund. Så jag betalade typ så här, ja, med 5 kronor för att få mat och för 250 ungefär. Det är klart att den affärsmodellen kanske inte håller i slut, liksom i längden. Men bolaget då Getir, som egentligen inte lyckades bli lönsam på någon annan marknad än i Turkiet, och de värderades till 12 miljarder dollar under pandemin. Och man reste totalt 2,3 miljarder dollar från venture capital-investerare som Sequoia och Tiger Global. Jag läste någonstans också att bolaget omsatte 3,3 miljarder dollar under 2023. Och en miljard av de här var då i USA och Europa. Man har tidigare liksom lämnat de sydeuropeiska marknaderna, men nu har man då beslutat att man också ska lämna liksom UK och även USA. Man köpte också sin konkurrent som heter Gorillas. Det var en tysk konkurrent som ja, man köpte dem 2022 och man betalade 1,1 miljarder dollar. Och det är väl ganska tydligt här att det är egentligen ingen som har tjänat några deg egentligen, förutom då möjligtvis Gorillas grundarna, om de lyckades casha ut.
Kanske kunderna med.
Och kunde, exakt. Det, där fick man ju plocka tillbaka lite grann. Fick ju subventionerad mat ett tag. Men ja, på marginalen så är väl det här, det är väl positivt för spelare som liksom Just Eat och Deliveroo, men även också HelloFresh kanske. Sen ska man väl också med sig att Delivery Hero, som är en annan spelare här och som vi har varit ganska kritiska till tidigare, de gjorde ju ett väldigt stort initiativ under pandemin och började bygga ut sina egna sådana här hubbar. Så affärsmodellen funkar på så vis att du sätter upp ett ja, men som ett litet garage i olika, ja, i olika närområden. Och sen så har du kanske 10 olika förare som kör ifrån den här hubben. Och så har man då 1500 artiklar eller liknande där inne. Och så får den här personen få ordern, packar ordern och sen kör man ut det så snabbt som det bara går.
Även känt som dark stores, och den där mörker, de var väl marginaler.
Nej, de var inte svarta, det var ju röda.
Svarta hål menar jag.
Aha, okej. Okay. Men det, är, ja, det verkar som att det har eldats upp en hel del pengar här, och det är väl ingen, det är väl ingenting som våra lyssnare har varit investerade i, hoppas jag. På marginalen positivt för HelloFresh och de andra. Det är i slutändan säljer man ju mat, så det, och det görs digitalt, beställningen. Så allt som inte går till de andra spelarna, det går ju någon annanstans. Så, men det är nog inget man ska förvänta sig att ska synas i siffrorna, eller att man faktiskt kommer kunna peka på att det här var skillnaden.
På talandet ska vi hoppa över och snacka lite mer om HelloFresh-rapporten som vi bara nämnde snabbt i förra veckans avsnitt.
Ja, det är ju då HelloFresh då. By the way, såg du det förresten under pandemin, så att det var någon anställd på HelloFresh som skickade ut en flaska med piss i en av boxarna till en kund?
Nej, jag var som tyvärr inte den kunden som beställde det. Men jag vet anekdotiskt, tror jag att du har nämnt innan, att det var någon som ägnar sig åt det. Jag har för mig att även svenska Mathem, som inte är en exakt, men ändå liksom en närliggande affär där du säljer liksom mat online, där var väl också problem på laget att folk pissade i backarna med mat och lite sånt. Så det verkar väl vara lite svårt att hitta bra personal på de där ställena, uppenbarligen.
Ja, det kanske inte är de som pickar och packar, är väl inte kanske de som älskar sina jobb, verkar det som. I alla fall, aktien gick ju ner här. Jag vet inte om någon kommer ihåg det, men aktien var ju ner typ 10% ändå. Så det tog väl bort. Och det var ju en aktie som stod typ i 90. Och då, så det gick väl bort en god andel börsvärde där.
Men en bra metafor för hur det är att äga HelloFresh i alla fall. Det är som att få en flaska med pisslever el varje dag.
Ska vi se då. Men om man zoomar ut lite på HelloFresh då. Det kan ju vara värt att göra det ibland när man ser var man är någonstans. Så de senaste 5 åren, så tillväxten som man har gjort, så började 2019 här då, så gjorde man 41%, 107% 2020, 60% 2021, 27% 2022, och förra året så var det noll tillväxt då. Och EBITDA-marginalen innan pandemin var 1,5% 2019, och den gick upp till 12,8% 2020, sen 8,4% 2021, 5,5% 2022, sorry. Och sen 4,8% 2023. Och nu är ju frågan då, vad ska det här normalisera sig någonstans? Liksom, har vi sett botten i tillväxten, att den kan börja reaccelerera igen, eller att marginalen faktiskt kommer kunna komma upp? För bolaget har ju skala nu. Så gör man 6-7 miljarder i euro i försäljning per år, så ja, då borde man ju kunna tjäna pengar. Om det är en affärsmodell som faktiskt fungerar.
Mm. Och jag tycker, jag är ju ofta optimist i alla fall i de bolag jag äger, och jag äger HelloFresh. Jag tycker det är väl ändå i viss mån en styrka, att det är aldrig en styrka att inte växa. Men jag tycker ändå, givet hur mycket tillväxt man liksom flyttade framåt och drog till vänster i samband med pandemin, så tycker jag ändå att det någonstans visar på en styrka i affärsmodellen, att man inte krymper upp fullständigt som en del andra covid-darlings gjorde strax efter pandemin liksom var liksom förklarat som att den var över och människor började leva sina liv som vanligt. Så då, det är ju aldrig positivt nett med en nolltillväxt, men jag tycker ändå finns en styrka att man lyckas kunna behålla kunder och försäljning trots att den galopperade iväg så pass fort under 2 år.
Och vet du att aktier som har växt snabbt och sen kommer tillväxten ner igen, och de blir inte populära. Och sen har ju HelloFresh på toppen av det här, har man gjort rätt mycket investeringar. Så jag kollade igenom så här gamla CapEx-nummer, och under 2019 så investerade man 29 miljoner, och allt det här är euro då. Det ökade till 210 miljoner 2020, 321 miljoner 443 miljoner och sen 339 miljoner förra året. Och nu ska man då tillbaka till ungefär 200 miljoner. Så det har varit en investeringspuckel, en ganska brutal sådan. Man har gjort mycket investeringar de senaste åren i infrastruktur och sådär. Men om vi, och det är bolag som inte har gått jättebra på börsen. Att man har kombinerat en hög investeringstakt med en sjunkande tillväxt och lägre marginaler. Men om vi kollar nu på Q1, så orders var ner 2,6% till 32 miljoner. Ordervärdet var upp 5,5% eller 6,5% i konstant valuta. Så varje order är värd ungefär 64,5 euro i dagsläget. Det här växte ju en del år från förra året, men man ska ha med sig också att ready to eat, alltså inte meal kits utan den maten som är färdiglagad som kommer hem till dörren, den har ett lite högre ordervärde, för prislappen är ju något högre eftersom maten redan är tillagad. Omsättningen här då för kvartalet växte 2,9% eller 3,8% då i konstant valuta, och det här var upp från 2 miljarder 16 miljoner upp till 2 miljarder 74 miljoner. Om vi tittar på meal kits separat så var det faktiskt ner, medan ready to eat då, växte faktiskt, jag tror 56%. Så du får ju en dynamik här när meal kits, som faktiskt är den mer lönsamma produkten, går ner. Och ready to eat växer väldigt snabbt, som faktiskt inte har en positiv marginal än. Utan de är precis runt break-even, tror jag. Det finns ju ett par kostnadsandelar här i HelloFresh. Så du har procurement expenses är på ena sidan och sen har du fulfillment expenses på den andra. Det är de två stora kostnadsdelarna. Och procurement är då kostnaden för maten. Så om du tar din försäljning minus procurement expenses, då har du din bruttomarginal egentligen. Och den här kostnaden var upp 2,1% enheter. Så från 35,9 till 37,9 av procent av försäljningen. Och här som man då har med sig också att ready to eat förändrar den här dynamiken lite grann. Och du har en högre procurement cost på ready to eat än vad du har på Meal Kits. Och sen fulfillment expenses gick då istället ner. Så det var ner till 37,4% istället för 38,2% av försäljningen. Och sen båda de här då tillsammans, om du tar din försäljning minus procurement expenses, minus fulfillment expenses, då får du det som heter contribution profit. Och givet att kostnaderna ökar lite snabbare i förhållande till försäljningen så var den ner 1,2% enheter. Så vi tittar på en contribution margin på 25,2% här.
Och det måste väl vara, sorry, snabbt inspel, men det måste väl vara ready to eat som det är både att procurement cost kommer upp i och med att de har dyra inputvaror, men att fulfillment cost går ner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Något borde ju vara kopplat till att man får bättre skala i sina nya faciliteter, bland annat än i Arizona, där man har bättre storleksfördelar nu än vad man hade för 6 månader sedan när man var hyfsat ny online.
Ja, om jag inte missminner mig också så är själva tillagningen av maten och kostnaden för det då är inkluderat i procurement expenses. Så det blir att det, går, det är en hyfsat stor kostnadspost skulle jag tro för det här segmentet. Så då blir det ju också att du får en högre kostnad där. Nu kommer vi in på det som är ganska negativt i rapporten. Så marknadsföringen ökade till 23,1% från 20,4%. Så nästan 3% i nedre av försäljning. Och man säger det att man spenderar mycket på ready to eat. Jag hade faktiskt hoppats att man kunde normalisera det här lite grann. Och kostnaden per ny kund, eftersom att man inte växer riktigt. Liksom, själva försäljningen står ju still och det ordrar var ner samtidigt som då det genomsnittliga ordervärdet var upp. Men kostnaden per ny kund, den ökar ju. Och även för befintliga kunder. Det är ju ganska tydligt i och med att marknadsföringen går upp och man inte säljer mer. Och i slutändan så ska ju den här affärsmodellen kunna ligga på 15% marknadsföring i relation till försäljningen. Och det är långt borta nu, det är 8%. Sen är ju kvartal 1 det kvartalet man spenderar absolut mest marknadsföring i. Men ja, det är 8% enheter till en normaliserad nivå. Så det känns inte som att det är nära direkt. Och frågan är ju lite vad försäljningen hade varit om man inte hade spenderat så mycket på marknadsföring. Om vi hade varit 10 eller 15% lägre ner.
Men sa inte management att man hade flyttat en del vad man hade tänkt att bränna i Q2 på marketing spend till Q1. Och det kan väl ha varit en indikation på att försäljningen gick dåligt i Q1. Men om jag inte minns helt fel så var det på kolet. Och man har väl även gjort en hel del investeringar kopplade till att förbättra customer lifetime values. Typ man har lanserat något lojalitetsprogram och diverse andra produkterbjudanden för att någonstans göra kunderna mer lojala och stärka det långsiktiga erbjudandet till de lojala kunderna.
Jo, men det måste man ju göra. Det är, den här modellen är ju inte lönsam om du bara behåller 10% av dina kunder som först kommer in. Men om du behåller 13 så kan du göra en 10% marginal. Så de befintliga kunderna som behåller produkten och använder den liksom år in och år ut, de är ju lönsamma. Så det måste man ju göra. Man måste ju ha fler och fler recept. Man måste ju göra det så att folk faktiskt vill stanna kvar. Annars så fungerar ju inte modellen. Det såg vi på Blue Apron. Jag tror de hade en retention på 8% eller något liknande. Om man tittar på databaser. Och då det är bara 2-3% enheter lägre än HelloFresh. Men de lyckades ju aldrig göra vinst. Så ja, viktigt i alla fall. Och det är ju det här hela skon klämmer runt hela caset skulle jag tro. I alla fall, något mer positivt då är att det här Ready to Eat som man förvärvade 2020, det året gjorde bolaget 93 miljoner euro i försäljning. Och nu då så gör man, siktar man på att göra 2 miljarder euro i år. Så 20x på 5 år. Och det, under den här tiden har man då expanderat. Man började i USA, tog till Australien 2021, Kanada 22, Holland och Belgien 23 och nu kommer det även komma i Sverige och Danmark då under 2024. Och det här är väl lite det som är intressant då, man tänker mekaniskt lite runt det. För säg att du har en olönsam produkt här som växer väldigt snabbt. Och det gör att när den blir lönsam så kommer det bli en förändring i lönsamheten, och man säger att man kan nå 10% marginal likt Milkits om man får mer skala, om man inte spenderar så mycket på marknadsföring. Och då säger man att det är 10% marginal istället för noll idag, och det är 200 miljoner extra på vinsten. Så det blir ju snabb acceleration av vinsten om de lyckas med det här. Så säg att de gjorde 1,4 miljarder då inom Ready to Eat 2023. Det verkar som att de nådde typ break-even i Q4 eller sådär. Då kanske man säger att de, ja men säger att de gjorde en 3% negativ marginal. Då är det 42 miljoner EBITDA som man gjorde förlust. Vi kan väl runda det av till 50 ungefär. Och sen har vi då Milkits, en EBITDA, ungefär 400 miljoner på ungefär 6 miljarder omsättning. Så det ger en marginal på 6-7% ungefär. Då kan du typ jämföra det med vad bolaget gör. Det var ju 4,8% inkluderat Ready to Eat. Så du har ju 2% där i marginalen. Och säg nu att du får Ready to Eat att det ökar de kommande 3 åren. Och att man når då den här lönsamhet, samma lönsamhet som Milkits har. Då innebär det att från förra året går man att gjort en vinst på 93 miljoner från Ready to Eat istället för en förlust på 50 miljoner. Så det blir snabbt en 150 miljoners förbättring. Och då hade man haft 500 miljoner i EBITDA istället för 365. Så det är mycket möjligt att om Ready to Eat når upp då till nivåerna som Milkits gör, så har vi någonstans mellan 150 och 200 miljoner extra i vinst. Ja, det borde ju göra någon miljard eller så extra på börsvärdet kanske.
Man vill ju inte säga att de bränner av den EBITDA på mer customer acquisition cost i Milkits då, om man inte vill lönsamma kunder. Men de, innan Q1 kom så kändes det som att man var mer disciplinerade kring customer acquisition cost. Nu har man ju gossat på en del i Q1, men det blir intressant att se hur den här trenden ser ut under Q2. Man var ju tydlig på kolet att varje marknad ska bära sig själv på ett annat sätt, och den typen av disciplin är väl det som behövs för att folk ska kunna ta upp modellen standalone, land för land, och att man ska ta upp på att det här inte är någonting som inte bär sig själv över tid. Men Ready to Eat uppenbarligen verkar ju redan ligga för managements prognoser, för om du bara multiplicerar Q1 med 4 så kommer du in strax några 2 miljarder, och jag skulle tro att visst, det finns en viss säsongsbetoning här såklart, men det underliggande så får man känsla att det här kommer fortsätta växa kvartal över kvartal under året, och då kommer det bli ännu större än 2 miljarder. Och då borde man ha nått den här kritiska skalan för att kunna generera kassaflöde, som du säger.
Det är ju viss säsongsmässig delar också, att Q3 inte är så jättestarkt, så Q1 och Q2 är ju är betydligt starkare. Så det får man ha med sig också. Men ja, i alla fall, det handlar runt marknadsföringen. Vad hade bolaget växt om de inte hade gjort så mycket marknadsföring? För i slutändan så måste det här bolaget kunna göra 8-10% EBITDA-marginal. Annars så får man inte de avkastningen på kapital som man faktiskt vill ha. Så ja, vi får fortsätta följa det här. Ja, bolaget fortsätter ju återköp under tiden i alla fall. Man har nettokassa och ja, inte så pjåkigt. Och det handlas för att det är 3 gånger EBITDA eller något sånt där. 4 gånger kanske. Så ja, det borde inte vara allt för stark prislapp på bygget i alla fall.
Och 12,75% av aktiestocken är kortad, var det senaste jag såg. Kanske inga exakta siffror, men den är extremt kortad, den här aktien. Och det kan ju både innebära att de har hittat någonting som man själv inte har sett, men det kan ju också innebära att om bolaget börjar exekvera bättre under närmaste kvartal, så är det ju många aktier som behöver köpas för att täcka de positionerna.
Ja, men det är många av de här konsumentaktierna som är ganska hårt blankade. Du har ju väldigt god tillgång till data här genom kreditkort och e-maildata och sådär. Så du kan ju följa bolagen i månadsmässigt egentligen och se hur de gör med ganska hög sannolikhet att du får en hyfsat rätt print i slutet av kvartalet. Så hedgefonderna ligger ju och handlar på de här estimaten då innan det faktiskt har publicerats siffror. Så de har ju tillgång till det, vilket inte vi gör. Så det är ju något som man får ha med sig. Och det driver ju en volatilitet i aktien som är ganska brutal.
Ska vi gå över till vårt kära kommunistland i väster, Norge?
Kan vi göra.
Kan börja med.
Jag har ju varit några turer här.
Ja, men bara snabbt ett inspel där att allas våran favoritsosse, Ilja Batljan, är ju där och täljer guld nu istället. Och hans bolag noterades ju idag. Det verkar inte så norrmännen att ha tagit han till sina hjärtan än, utan aktien vållar ner en 9-10%. Såg ut som han stängde någonstans. Så han börjar väl uppförsbacke i Norge, men vi alla vet ju att han är smordkäften Ilja och han blir man inte av i första taget, så vi kommer säkert se en fortsatt spännande resa med han vid ordet. Men ingenting som jag är sugen på att investera i alla fall.
Nej, Ilja är väl lite som en bajskorv som man inte kan spola ner.
Nej.
I alla fall, vi kör vidare lite i Norge här då. Det är bud på gång, tror vi i alla fall. Det är ja, lite opportunistiskt känns det som, va? Eller vad tycker du? Det är Karasent som vi pratar om. Vi snackade ju om deras hyfsat turnaround nu förra veckan. Och idag kom det bud från EG Norge som försöker köpa ut bolaget till en 20-20.
Ja, kändes väl som de blev jäkligt stressade av rapportsläppet och kände sig tvungna att gå publikt med sin intention egentligen över helgen. De hade väl varit i kontakt med styrelsen sedan i början av april och styrelsen hade inte varit villiga att öppna upp kimonon för due diligence och hade explicit sagt till det här konsortiet att de inte önskade att de skulle publicera sina intentioner. Men givet vilka konsortiet består av och den insynen de kan tänkas ha i Karasents verksamhet, kanske inte day-to-day i dagsläget, men de förstår affärsmodellen väl, så är ju känslan att de tycker väl kanske att botten är här någonstans. De passade även på att skicka ut ett halvbedägligt pressmeddelande där man sa att budet var med en premium om 82% eller vad man sa. Men givet att aktien gick så starkt i slutet på veckan så var ju premium snarare 40%. Så det var ju någonting jag faktiskt personligen aldrig har sett innan, men någon gång måste vara den första. Och det är ofta i Norge man får springa på så här, någon gång måste vara den första när det gäller cash governance.
Ja, det är typ så här, ja, men vi är en 80% premie. By the way, det här var innan då turnarounden faktiskt konfirmerades att det fungerar. Men tänk gärna på att det var faktiskt priset som var innan aktien började gå upp. Jag menar, det är ju typ, jag vet inte om de här gubbarna har rökt, men det är ju ja, det är rätt löjligt.
Nej, men, lite så, men det är lite som den här kompisen alla har som säger att de är upp 400% i ett innehav bara på grund av att de gått in och kollat vad kursbotten var för 2 år sedan, men de glömmer nämna ju faktum att de köpte en bra bit upp. Det är väl lite det fast i institutionell fond.
Mm. Jag har ingen sån här polare. Det skår du i så fall.
Ja, jo, fan, jag pratar med oss själva i tredje person alltid. Det är den här podden är till för.
Okej. I alla fall, man har fått 34% någon form av accept. Det känns ju som att de här egenorger då har sett att okej, Fredriksen drar ut sina pengar från Aternum. De här gubbarna, de kommer behöva sälja sina aktier. Vi har ett par gamla insiders i bolaget som är antagligen rätt sugna på att casha ut. Vi går och snackar med dem. Lyckades få ju skramla ihop då 34% av ägarna. Och sen går man till bolaget och säger att hej, vi har fått med, eller, vi har fått de här och säger ja, är ni sugna på att öppna böckerna så vi kan börja göra finansiell DD. Men det har ju inte bolaget gått med på då. Och det verkar ju som att det är liksom Aternum mot Vitruvian här. Vitruvian verkar inte alls sugna på att sälja. Så för våra lyssnare då, så Vitruvian kom in i bolaget tror 2021. Och det gjordes genom en placing. Eller en riktad nyemission till Vitruvian. De köpte väl 17-18%, där tror jag de äger 16,6 idag. Och de köpte det här på då 33,40 per aktie. Så att bli uttagen på 20, det innebär ju att man gör ju en rätt fet torsk. Och de är nog inte så sugna på det. De här gubbarna, de har inte pengar.
Nej, och det är ju en av de bästa, alltså det är ju private equity-fonder och riskkapitalfond som primärt investerar i, eller nästan uteslutande investerar i, alltså privatmiljö som majoritetsägare. Så de plockar ju nog hellre ut det själva, så vad ska jag gissa. Och de är ju dessutom jäkligt duktiga mjukvaruinvesterare, så de kommer inte låta en bra tillgång som de redan har exponering mot. De kommer inte släppa den för halva priset och låta någon annan berika sig, utan att går någon heller in och plockar själva eller se till att det fortsätter vara noterat om inte annat.
Ja, det nämns ju här också att Karacent har haft fler intressenter. Det kan ju läsas som att vi har fler intressenter, vilket är oss.
Mm. Ja, Börsmagasinet har ju inte kommit ut med sitt bud offentligt än, men vi är ju i kontakt med våra finansiella investerare för att lansera en LBO. Det var ett skämt, bara så inte en regleringsperson börjar jaga med.
Mm. Nej, men det är väl intressant. Men de personer som är involverade i Karacent idag, det är ju ingen som äger jättemycket aktier. Om man kollar på management eller styrelsen, det är ju bara Vitruvian och de liksom finansiella investerarna. Men det finns ju ingen ägarlista av liksom kött och blod här. Sen ska man väl komma ihåg att Daniel Löfman som är vd, han ägde väl aldrig några direkta stora summor aktier i GHP heller. Utan, men han gjorde ju ändå ett bra jobb där. Så ja, i alla fall, om vi ska kolla lite på värderingen då, så jag kollade lite snabbt här då, så bolaget har väl 246 miljoner i annual recurring revenue, man har 14 i backloggen, så häftigt att det blir 260, kassa på typ 373 miljoner och man har inga direkta skulder, 72 miljoner utstående aktier, vi har 20 NOK per aktie. Så ja, bolaget börsvärdet är väl på 1,44 då. Och ett enterprise value är på någonstans runt 1050. Kollar vi på försäljningen så guidar man ju då för de här 320 miljonerna 2025. Och då har vi 3,3 gånger sales nästa år då. Och ja, det borde väl finnas lite mer kräm att hämta här. Jag menar, Patient Sky fick väl 4,5x för sin del som typ verkar vara sämre kvalitet. Mm. Och dessutom var ju det en tid när typ Europa höll på att kollapsa. Eller man var väldigt rädd för lågkonjunktur och så vidare. Och så vidare. Så det känns väl som att borde man inte kunna få en 5-6x för det här, eller? Det kan jag ju tycka. Då borde vi ju ha en liksom 35-40 spänn per aktie. Det känns väl inte som att det är orimligt.
Nej, jag håller med. Och speciellt, alltså, riskkapitalbolagen älskar ju de här mjukvaruspelen där man kan ta en produkt som funkar bra i några lokala marknader och liksom kryddat med M&A och organisk tillväxt kan man rulla ut det på fler marknader och compounda stabilt över 5-10 år. Vi snackade väl om det i ett av de första avsnitten av Börsmagasinet att om det är någonting som kommer plockas ut från börsen under året så är det mjukvarubolag. Och där har vi Karacent som ett exempel och vi har sett andra tidigare också. Och vi såg att det här fick effekter på andra mjukvarubolag på norska börsen som stack iväg under dagen med 5-10% som också har varit undervärderad historiskt. Men jag håller med, 56 gånger sales, det är ju inga spänstig multipel på den här typen av verksamhet, utan det skulle kunna vara mer än så till.
Nej, och hela den här Tysklands resan som man planerar att göra, det kommer ju inte vara utan huvudvärk i en noterad ny miljö. Så kan man få in det, köra det liksom, en skicklig mjukvaruinvesterare i privat miljö, få göra ett förvärv i Tyskland och sen bygga ut det. Och sen om man lyckas få in ett par tusen kliniker i Tyskland samtidigt som man växer 20-25% och börsnoterar om 5 år, då kommer det här bolaget kunna sättas på, ja, jag vet inte, många miljarder, kanske 7-8 miljarder eller sådär. Så då är det en helt annan story.
Lite förvånad att Aternum var med på budet faktiskt. För jag tänker, om man nu uppenbarligen är man ju seriös i sina förberedelser för en eventuell notering i Sverige. Ofta när man kör noteringsprocess så kör man ju dual track. Det vill säga att man kollar både på, nu är det här bolaget redan noterat visserligen, men att man både undersöker möjligheten med en notering men även en majoritetsförsäljning parallellt för att skapa konkurrensdynamik i de diskussionerna. Och det skulle väl kunna vara, det är väl det som är fördelen för Carcent i det här läget skulle jag tro, om man vill ha liksom lite konkurrenssituation, att man har nog påbörjat förberedelserna för börsnotering och har antagligen väldigt bra ordning på böckerna och liksom har den dokumentation som behövs för att lansera en snabb process med andra intresserade tagare. Så skulle inte bli förvånad om vi får se liksom en motsvarande Pagero-situation spela ut här igen.
Ja, vi får hålla koll på det. Det är, ja, jag äger en aktie direkt, men jag har konto som jag förvaltar på som äger aktier, men jag har inte sålt någonting. Tror det kan bli budstrid här om inte annat. Eller så läggs budet ner, men då får det vara. Men då tror jag att det kommer rätta till sig med tiden, värderingen ändå.
Ska vi nöja oss där eller hade vi något mer? Jag tror jag har tagit allting jag tänkt snacka om.
Det får vara bra för idag tror jag.
Då ser vi så.
Vi lämnar det där. Ingen rådgivning, rekommendation. Prata med en bankman. Och ha det så gött, så hörs vi nästa vecka.
Ha det gött, hej hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.